Hopp, tack för att du är det. Tack för att du är hoppet, du är ljuset, du är kraften, Herre. Kom, Herre, och fyll oss nu, Herre. Kom och förbered våra hjärtan. Kom och tack, heligande, för att vi får fokusera på dig. Att vi får belysa dig, belysa dina egenskaper och utforska dig tillsammans. Jag ber att du kommer att tala till oss om dig, Herre. Tala till oss om vem du är, vad du ger, vad du hoppas, vad du drömmer. Kom, heligande, med din kraft idag. Kom med din närvaro. Tack för att vi får vara ditt tempel. Amen. Vi är i den här temaperioden och jag tror bara att Gud han talar någonting till oss under den här perioden. Och det som jag upplever är att han påminner om Josua och Josua som skulle inta det förlovade landet. Och det kan man applicera på många olika situationer. Men det som jag har känt under perioden och inför den här söndagen också, det är att Josua, när han leder Israels folk in i det förlovade landet, så har de vandrat under jättelång tid med vetskapen om att det är vårt land. Vi har redan fått landet. Vi ska inte ta någon annans land, utan det här är vårt land som vi har fått av Gud. Vi äger det. Våra förfäder har bott där. Och vi ska... handlar det bara om att liksom sprida oss där, inta det. Men i deras hjärtan, i deras sinnen, i hela deras folks syfte, så äger de redan landet. Så när de då går in, för er som känner er bibel, så det är så för alla, inte bara er som känner er bibel, men tidigare under folkets resa genom öknen så fick de uppdrag att gå in och ta landet, men de gjorde inte det, för de var rädda för det som fanns där. Sen har de fått ta en vandring i öknen och fått genomsyras av det här ännu mer, att det här är vårt land. Vi äger detta. Det är syftet för oss. Och när de nu ska göra det, när Josua får leda dem in i det förlovade landet, då finns det en nyfikenhet för dem. Det finns en upptäckarglädje. Nu ska vi få gå över Jordan, och Jordan delar sig och de får gå med Guds närvaro in i landet. Och sen så är det, det finns det här området och det finns det här området och det finns de här sakerna, det finns de här städerna. Och så att det här får vi smaka på, det här får vi pröva. Vi får testa oss i detta också, men det är vårt land som vi testar oss i. Och kan man tänka, vad handlar det här om egentligen? Men jag tror att det är lite så här med livet, med anden, livet i Guds rike. Och att Gud talar det till oss, att vi har blivit inbjudna i ett rike. Vi äger ett rike. Vi äger ett land med honom, en tillvaro med honom. Och vi kan vara i olika faser i det. Vi kan vara det som olika församlingar i olika faser. Men han bjuder in oss att gå in med en nyfikenhet, en upptäckarglädje i det här landet. Och till Josua säger Jesus, Gud säger till honom, var mycket stark och frimodig. Och han skickar ängeln till honom som ska gå med honom och säga, jag är härförare för Herrens här. Så han ger honom olika tecken för att han ska leda folket in med frimodigheten, med glädjen, upptäcka glädjen i att finna vad har det här landet för oss nu. Det här som är vårat land. Det var det som var debatten om, är det detta som är för oss eller inte. Och jag tänker när vi nu kommer och pratar om anden, andens gåvor. Det här är någonting som vi på olika sätt har mött, olika sätt har prövat. Men Gud, han vill leda oss längre in i landet. Han vill leda oss längre in i livet med anden. Längre in i att få upptäcka, ja, men vad är det här för gåvor? Hur använder man dem? Hur kan jag ta vara på dem? Hur kan vi befästa det här ibland oss, i mitt liv? Så att inte bara att jag springer igenom ett område och sen så lämnar vi kvar de här fienderna som sen får ta över det igen. Som Gud var noga med att israeliterna då inte skulle göra när de gick in i Kanaans land. Så det är en grundtanke jag bara vill skicka med. Att jag tror att Gud han har så mycket för, jag vet att han har så mycket för oss. Och han har gett oss det redan. Och det finns inte för någon av oss där Gud säger att här är det stopp för dig. Utan han bjuder in oss till att gå med honom och upptäcka landet. I Jakobs brev 1:17-18 så säger Jakob: allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt bland dem han har skapat. Så allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer från ljusens far. Det är fantastiskt. Vi får alla goda gåvor av ljusens far. Han är den som ger alla goda gåvor. Så att när vi pratar om andens gåvor så finns det en nyfikenhet, en glädje, en frimodighet behöver vi, för att det inte alltid det är lite scary. Men det är också att vi behöver ha fokus på vem är givaren här? Vem är det som det kommer ifrån? Han ger allting generöst. Men det är Gud det handlar om. Det handlar inte om mig som står här och fungerar i gåvorna. Utan det är Gud, ljusets far, som är det goda gåvornas givare. Så därför så, utifrån det så vill jag bara läsa från första Korintierbrevet kapitel 12. Där Paulus beskriver lite om de andliga gåvorna. Jag läser från vers 1. När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herre annat än i kraft av den helige ande. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och det som jag tänker här rabblar Paulus upp nådegåvor. Och han, men hans fokus på något sätt blir att de här finns. Och de är fantastiska. Och han säger att jag vill inte att ni ska vara okunniga om andliga ting. Men han säger att om igen att allt verkar samma ande. Även om några kan göra så här, några kan göra så här, men det är samma ande. Och ibland så kan vi haka upp oss lite grann på att ja, men de där gör så där. Eller det där har jag en dålig erfarenhet av. Eller det här kan vara på det sättet. Och jag bär ju på de här grejerna och det är det som är min föreställningsvärld på något sätt. Men Paulus hamrar in i Korintierna här på något sätt att det är samma ande. Det är samma person som verkar i dig och i dig. I det här sammanhanget som i det sammanhanget. Sen vet vi att han verkar genom människor och människor är inte perfekta. Och vi kan göra våra fel i det. Men det är inte gåvorna och det är inte anden som det är fel på. Så det finns någonting att upptäcka för oss där. Att, jag tror att Gud bjuder in oss i en... Han säger, längta efter de andliga gåvorna, sök de andliga gåvorna. Och det finns en inbjudan att välsigna det som händer i någon annan. Det som händer när vi ser att oj, här är det en som talar i tungor, profeterar, vad det nu kan vara. Och det här appliceras inte bara på andens gåvor heller, utan det appliceras på hur vi lever ut våra kristna liv. Sen ska vi inte välsigna allt som är mänskligt också. Men det finns någonting i att säga, jag står med dig, jag välsignar dig, jag lyfter upp dig i det här, jag tror på dig. Sen kommer vi springa, vi kommer ramla och vi kommer misslyckas. Men i det så finns det en frihet i att säga, jag tror på gåvan i dig. Jag tror att Gud har lagt ner någonting där. Sen kanske du behöver justera detta. Så. Och som sagt så säger Paulus, när det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Och i en predikan finns det inte möjlighet att gå in och liksom lägga ut varje gåva som Paulus pratar om. Men jag vill bara hänvisa till några av dem. Vishetens gåva. Det att ta emot vishet på ett övernaturligt sätt. Att få en stark vishet, en vishet in i en situation. Vi kan se det i Salomos liv. Han bad Gud om vishet. Och ett exempel är när han skulle sitta och råda över situationer. Bland annat kom drottningen av Saba och blev alldeles förstummad av hans vishet. Sen så var han i en situation när två mödrar kom till honom med sina barn. Vi kan tycka att den berättelsen är alldeles förskräckande. Men det var ett barn hade dött. Det andra barnet levde. Och den ena mamman sa, hon har bytt plats på barnen under natten. Och den andra sa, det har jag inte alls gjort. Så att man visste inte vems barn det var. Och Salomo säger, ta barnet och hugg det mitt itu och ge dem varsin halva. Och det kan vi tycka är wow. Men då kliver den verkliga mamman fram här och säger, nej, låt henne ta barnet då, utav kärlek för sitt barn. Och jag tror inte att det är en biblisk princip som vi kan applicera på situationer. Att ja, men då ska vi dela, vet vi inte här nu så hugger vi mitt itu. Utan det här var en vishet som Salomo fick in i den här situationen. Gud visar honom att gör så här och då kommer du få resultatet. Det är en grej. Jag tänker på kunskapens ord. Ord av kunskap. Det handlar om att få en övernaturlig kunskap som jag inte kunde ha annars i den här situationen. Och Jesus, han visar på detta exempelvis, han gör det vid många tillfällen, men han gör det när han möter kvinnan vid Sykars brunn i Johannes 4. Han sitter med henne och samtalar med henne och han säger till henne, berättar hennes levnadssituation. Då handlar det om hennes synder, hennes fel i hennes liv. Men han gör det inte i ett fördömande sätt, utan han har fått ord av kunskap som visar så här. Och han levererade på ett sånt sätt. Men för Jesus säger till henne, 5 män har du haft och den du har nu är inte din man. Och för henne blir det så här, hur kan han veta detta? Hur kan någon som jag aldrig har träffat förut, som inte ens tillhör mitt folk, veta det här om mig? Han skulle egentligen inte ens prata med henne. Så det här är Guds ande som bryter in med sin gåva i en situation och möter den här människan. Sen så finns det ju gåvan kraft att göra under. Och jag tror att den hänger ihop lite med trons gåvorna går ju i varandra lite grann. Att det är inte så att man staplar upp dem så här och okej, har du den så får du inte röra vid den här eller så, utan det Gud är en generös Gud och ibland så får man fungerar den ena gåvan för att förlösa den andra. Och så, men kraft att göra under är att man får kliva in i en situation och vi har Guds mandat, Guds kraft i hans rike. Och i det så finns det en visshet, kanske en ilska över någonting i situationen som kommer från Herren, där man får också då ett mandat att förändra situationen i Jesu namn. Och vi ser det i Jesu liv, att han mättar 5000 personer på grund av medlidandet för de här personerna. Han mättar också 4000. Men Jesus gör under efter under efter under. Och en som heter David Pitches, en präst i anglikanska kyrkan, han säger att vi kan aldrig kräva ett under och ändå kan vi få makt att befalla att ett under ska ske genom Guds kraft. Så det här är en svår balansgång där, men det är ändå ett fantastiskt uppdrag som vi får kliva in i med upptäckarglädje, med frimodighet. Och så finns gåvan att bota sjuka. Gud är Herren vår läkare. Guds rike kommer med helande och upprättelse. Och mycket mer. Och Jesus tog all vår sjukdom och smärta på korset, säger Bibeln. Och vi ser i Jesu liv, i lärjungarnas liv, att de botade sjuka om och om igen. Och det står i Markus 16 att under och tecken ska följa de som tror. Och när Jesus sänder ut sina lärjungar så säger han till dem att vi ska predika att himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Så det här blir, det handlar på något sätt om en mottagande position och en utgivande position. Det Gud har helande för oss och gåvan att bota sjuka handlar om att få förmedla det. Vi får stå i det. Det står vid flera tillfällen om Jesus att han botade alla som kom till honom. Och som sagt, i missionsbefallningen så talar Jesus väldigt tydligt om detta. Han säger, gå ut och... Det är inte i missionsbefallningen, förlåt mig. Men när han sänder ut dem att predika framför honom, hans lärjungar, så säger han, predika, himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda. Gör spetälska rena och driv ut onda andar. Och det är det här uppdraget. Han säger predika himmelriket. Predika att himmelriket är nära. Och det här följer med. Det är inte så att okej, men vi väljer att ta det ena. och så utlämnar vi det här, utan att få stå i ett liv med andens gåvor, i andens kraft, att få se under och tecken, följa med, det är en del av missionsbefallningen. För Jesus säger där, nu är det missionsbefallningen: lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Det här är jag övertygad om handlar om också gå ut och predika himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda. Och det här stretchar oss. Men genom andens gåvor, ibland oss, så får vi pröva oss i detta. Jesus har gett oss landet. Vi får gå framåt och se, aha, här finns ju kunskapens ord. Hur funkar det? Är det någon ibland som får ett kunskapens ord? Här finns ju vishetens gåva. Det är en annan del av landet. Men det är ett och samma land. Och det är en och samma tillvaro som ska prägla oss. Och jag tror att det här är så sammangjutet med missionsbefallningen. För att vi, som de pratade om i sändningen av Wayne här, att vi är kallade att vara missionella. Och jag tror att Gud gör någonting nytt i Sverige. Och det här tror jag är avgörande för oss, att vi får leva med och möta folk i andens gåvor. Att vi får välsigna människor med det. För att jag tror att andens gåvor, att livet i anden, andens gåvor innebär alltid frihet för människor. Sen, som sagt, som jag sa i början, så finns det människor som kan använda dem på fel sätt. Sammanhang som kan använda dem på fel sätt. Men frihet i andens gåvor är ett lika med tecken. För att Gud är god och han har gett gåvorna för kroppens bästa. Och för att vi ska bli ännu mer fria och få komma med frihet till människor. När Jesus kommer till sykarsbrunn, Johannes 4. Och talar med den här kvinnan. Så refererade jag lite grann till det här förut. Men hon kommer för att hämta vatten. Jesus, han säger, ge mig något att dricka. Och hon blir först så här, varför ska jag ge dig någonting att dricka? Hur kan du fråga mig? Du som är en judisk man, jag är en samarisk kvinna. Så det var så mycket fel i den här situationen. Och Jesus samtalar med henne och säger att om du visste vem som frågade dig, så skulle du be mig om att dricka. Och hon fattar ju ingenting här. Liksom. För han sitter där, han har ingen kruka, säger hon till honom. Du kan ju inte ge mig någonting. Hur ska du få upp vattnet? Men Jesus, han talar om det levande vattnet som han aldrig blir törstig igen utav. Det här låter väldigt bra. Att aldrig bli törstig igen. Och i det så säger det vattnet jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Och då säger hon, Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Man märker att hon inte riktigt fattat den. Men Jesus pratar med henne. Och då säger han, hämta din man. Då har han fått kunskapens ord in i den här situationen. Och Jesus är ju Jesus. Han bär ju liksom, han utövar gåvorna perfekt. Vi får kolla på honom, modellera efter honom. Han kommer med visheten in i situationen också. Hur ska jag hantera det här? Och han säger till honom, hämta din man. Och då händer det ju något i kvinnan. För hon vet om sin situation. Och så säger hon att jag har ingen man. Och då säger Jesus, det stämmer det som du säger. 5 män har du haft, men den du har nu är inte din man. Och här kan man ju tänka att hon blir... vi vet inte hur hon reagerar, men hon... på vissa sätt kan det kännas fördömande. Jesus kommer med den uppenbara kunskapen in i hennes liv. Men det som är fantastiskt i den här berättelsen är att Jesus lämnar henne inte där. För andens gåvor kommer med frihet. Ibland så stannar vi där friheten inte har fått genombrottet än. Men Gud ger saker. Och det är det här som jag vill bara lyfta fram. Att vi kan ha dåliga erfarenheter. Vi kan i vår egen rädsla också kan vi ha fått en dålig erfarenhet av att inte ha vågat gå tillräckligt nära. Det kan bero på väldigt mycket olika saker. Men Jesus, han har alltid friheten i det. Och han vill både genom att ge gåvan till oss och genom att människor får bli berörda utav anden, av andens gåvor, andens liv. För kvinnan responderar genom att svara: vad är rätt? Vart ska vi tillbe? Känns lite ur kontext egentligen. Hon kanske vill byta ämne här på något sätt. Hon säger: jag märker att du är en profet. Vart ska vi tillbe? Är det i Jerusalem som ni säger, i templet? Eller är det här på det här berget som vi vill tillbe på? Och Jesus han banar väg här och säger: det är inte det som är det viktiga. Utan det kommer en tid, och den är redan här. Vi ska få tillbe i ande och sanning. Och här, för hon, jag tror att hon har någon tveksamhet i sig fortfarande. Att det här är ju en jude som kommer till mig. Han kanske bara vill få mig att gå till templet i Jerusalem. Men Jesus kommer och möter henne med det som hon behöver. Och i det så får hon möta friheten. Vilket också leder till att hon går in i staden och säger till hela den här samariska staden att kom med och se, jag har träffat en som jag tror är Messias, för han har berättat allt om mig. Så ja, jag tror att Gud, eller jag vet att Gud vill möta oss idag. Han vill ge oss mer av sin frihet, mer av sin härlighet, både till våra liv men också att förmedla till andra. Och andens gåvor är en del av det, att vi får upptäcka det här landet av den helige ande. Och Israels folk, de fick vandra i 40 år. De fick vandra ut ur Egyptens land, följa den här eldstoden, molnstoden, som var Guds härlighet. Fick samlas runt den, fick formas utav den. Och nu, utifrån vad Jesus har gjort för oss, hans verk på korset, hans försoningsverk, att han har vunnit segern, att han har dött och uppstått för dig och för mig, för mänskligheten, så har den här molnstoden, den heliga närvaron, Guds härlighet flyttat in i oss. Och den närvaron, den vissheten får vi bära med oss. Och här kommer andens gåvor utifrån den närvaron. Att vi kommer in i sammanhang och vi märker att den här härligheten, den förmedlas, den får jag förmedla nu genom att ett under som sker här, för att Gud han leder mig till det. Det kan också vara att han visar mig någonting om den här människan som finns här, eller den här situationen som finns här. Och det är en resa vi får gå på. Men Gud han längtar efter att få ge oss mer utav det. Vi kommer gå in i nattvards delen. Vi kommer sjunga en beredelsesång. Där, ja, och du kanske inte känner igen den. Eller så gör du det. Sjung med så mycket du vill. Eller så gör du inte. Men jag skulle bara vilja uppmuntra dig nu under den här stunden att bjud in den helige ande. Bjud in honom att få visa vilka gåvor vill han ge dig. Vilken frihet vill han visa dig. Var vill han leda dig framåt i det här? Jag tror att det finns en frihet för oss idag. Och jag tror att vi kan få ta emot den i mässan, i nattvardsgåvorna. Och i förbönen tror jag det finns en respons att ge. Så här vi tackar dig. Vi prisar dig för att du är vår Herre. Heligande för att du kommer med frihet. För att du ger dina gåvor fritt, Herre. Tack för att du är så generös. För att du vill uppenbara dig själv ibland oss, Herre. För att du säger till oss att vara starka och mycket frimodiga. Och fyllda av glädje. Mm. Tack, Herre, för att du ger oss vad vi behöver i situationen som vi behöver det. Amen.